Da. Det är fredag och jag sa precis att vi inte skulle börja fredagspodden så här och den, ja. Men det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig, va? Men däremot så skulle jag faktiskt vilja prata lite om våran stolthet och våran sårbarhet idag. Det skulle jag vilja göra utrymme för. Vad tycker du om det?
Ja, det låter väl jättebra.
Eller hur?
Men som sagt, det är ju fredag.
Det är fredag. Ja, precis nu pratar jag med din stolthet här lite grann, tror jag. Och en liten nervositet. Och det här tycker jag är så mumsigt att gräva i. För att man kan träffa många stoltheter på stan, kan jag säga. Det är utan att man själv vet om det, faktiskt.
Mm.
Jag kan själv tillämpa stoltheten utan att jag vet om det. Men jag kan också använda mig av den. Om man är, som jag, självmedveten. Mm. Ish. Precis. Och sen har jag, är ju en person som har ganska svårt att visa mig sårbar. Och ibland vet jag inte ens hur man gör. Och då blir jag rädd att, fan, har jag inga känslor i kroppen? Har jag inget hjärta kvar? Tills dess att jag förstår att det är stoltheten som liksom har kapslat in mitt hjärta på något sätt. Och då får liksom, det blir som lite konstigt när man pratar om det blir som två personligheter. Men vi kan faktiskt tala om det bildligt. För det är ju, vi kan ta en färg, Tess. Säg en färg, två färger.
Gul och grön.
Gul och grön, ja. Då är min gula sårbarheten och den gröna är stoltheten då. Och då behöver det gula tränga igenom det gröna för att liksom pocka på lite att nu är det dags att vara sårbar, och det är väldigt svårt. Det kan vara till exempel om man har, som jag har lever med en partner. Jag behöver verkligen visa mig mer sårbar i många situationer. Det är många gånger i efterhand jag inser att fan, jag har bråkat med min stolthet idag till exempel. Alltså utåt sett. Det kan vara att jag är på affären, det kan vara vad som helst. Jag önskar då att min gula sårbarhet ska visa sig mer. Och det är först när det har skett, tyvärr, som jag inser vad som har skett. Det kan vara att man har triggats av någonting och det slutar liksom mer i en pajkastning också, kan det bli. Och då förstår jag ju att det är den gröna personligheten som kastar paj och liksom håller på. Istället för att lyssna till det personen säger. Mindful listening kan vi också ta i något avsnitt. Men det är jätteintressant. Och där tror jag att jag närmar mig den gula mycket, mycket mera. Så att idag skulle jag vilja säga att jag är 60% gul. Det vill säga sårbar. Och 40% grön. Och den är svår. Och samtidigt så vill jag inte bli av med min stolthet. För det är fortfarande mitt driv. Och det är liksom, jag behöver klä på mig den kavajen ibland. För att den behövs också. Nu får man inte heller glömma. Så de två personligheterna är extremt viktiga. Men jag behöver lite mera hjälp på traven. Att be om hjälp. Jag behöver bli bättre på att be om hjälp kanske. Jag behöver kanske bli bättre på att visa mina känslor då. Det är ju det handlar om. Alltså när min stolthet kickar in så då vill inte jag visa mina känslor. Då blir det som en kapsel igen. Då går jag in i mig själv. Och så blir min stolthet utåt. Och så håller jag på sådär.
Men eller två frågor egentligen.
Ja, visst.
Du säger att du behöver bli mera gul, vara sårbar.
Mm.
Behöver eller vill? Eller både och?
Nej, men det är både och. Det är faktiskt både och. Jag längtar efter att bli mera sårbar. För att växa också, nu låter det här kanske lite flummigt så, men för att växa så behöver man också tystna. För det är tystheten någonstans man växer, som sagt. Så kan du liksom, kan du få din stolthet shut the fuck up sometimes, då kan du lyssna, som sagt, på vad den personen faktiskt har att säga framför dig. Och det behöver inte vara din partner, det kan vara din chef, det kan vara en arbetskollega, det kan vara, stoltheten är också den som dömer, den som har bestämt sig för en viss åsikt, och den som, nej, kom inte hit och tro att du är ytterytterytt, och så håller den på och du lyssnar inte ens klart. Och sårbar blir man nog mera en bättre lyssnare också. Jag behöver lyssna och ta till mig, för jag kan lära mig så otroligt mycket av det, tror jag. Så det är både vill och behöver.
Den stoltheten du beskriver, är det ofta så att du menar att du hamnar i försvar? Att det är det som är din stolthet i det här fallet?
Ja, det skulle jag nog säga. Det är min försvarsadvokat.
Vad behöver den försvara?
Nej, alltså det här är nog... när jag var liten, som bekant, så blev ju min mamma sjuk. Så att jag fick liksom växa upp utan en mamma. Och en pappa som egentligen gav upp då när jag var ung tonåring. Han ville inte alls vara med längre för att han hade förlorat sin livskärlek. Så det jag försvarar, det är extremt svårt. Jag tror att jag försvarar mig själv. För jag har aldrig haft en mamma som kan försvara mig. Jag har inte haft syskon i den, alltså i den närvarande positionen så att de kan ha försvarat mig. Så att jag har nog utvecklat min försvarsadvokat, kan jag säga. Och det har varit mot myndigheter, det har varit utåt, kan man säga, hela tiden. Och det spelar ingen roll vad jag möter. Det kan vara nu ska vi säga utåt, alltså det vill säga att en arbetsintervju, det kan vara jag släpper inte in folk, jag försvarar mig mot det till exempel, alltså, och då om jag säger arbetsintervju kanske blir lite förvirrande, men då jag klär i mig en roll, jag blir försvarsadvokaten för att min sårbarhet får ju inte lysa igenom, jag får inte vara äkta, det är aldrig någon som har tagit hand om mig, det är aldrig någon som har tagit vad ska man säga, när jag har fallit så har inte mamma, min grund har inte funnits där. Så då har jag behövt utveckla min försvarsadvokat. Och då säger hon till mig, men du kan falla på mig. Och så tar hon på sig sin kavaj och så tar hon på sig sin skjorta. Och så går hon ut i högklackade skor och så bara går hon och förklarar för folk hur fan det ska vara. Hit, alltså du kan inte, som liksom en mamma hade gjort för vilket barn som helst.
Så försvarsadvokaten skulle kunna vara mamma också? En mammaroll.
Ja.
Du är din egen mammaroll och den tar dig i försvar då.
Ja, precis. Och därav har jag väldigt svårt att ta in folk. För då har jag också en åklagare som är väldigt duktig på att döma innan en person ens har fått lära känna mig, till exempel. Men också har vi den här, som jag ser det, så har vi en hel orkester. Varje individ har en orkester och jag tycker om det bildspelet. Och jag är dirigenten. Jag har 7 medlemmar i min orkester. Jag har inte kunnat namnsätta alla än. För att jag håller fortfarande på med personlig utveckling. Jag tycker att det här är så fruktansvärt intressant. Men så långt som jag har kommit, i alla fall min försvarsadvokat, min åklagare, mitt inre barn. Och hon är ungefär allt mellan 7 och 17 skulle jag säga. Mitt inre barn där. Och det associeras väldigt mycket till min mamma då i det här fallet. Och sen eftersom jag också då, det är 4 stycken, sen har jag inte kommit så mycket längre. Sen har jag ju vad ska man sätta för namn på den då? Den personen som är väldigt rolig, som är ganska clown. Positiv. Ja, men clownen. Men clown är också sådär, det kan man ju använda, att man är clownen. Lite som faktiskt en artist var inne på, att han har alltid blivit associerad till att vara en clown. Så det, jag vill hellre att det ska bli den positiva, för att det du ser hos mig är precis det du får. Så att är jag sur, då är jag sur. Är jag glad, då är jag glad. Så jag klistrar aldrig på clownen, vill jag bara säga. Däremot, så när vi kommer då till sårbarheten och stoltheten, så är det fortfarande stoltheten som slår omkull sårbarheten. Så det är försvarsadvokaten och åklagaren som försöker slå omkull latmasken i det här fallet. Eller den som vill vara fri och leva och liksom vara mera sårbar. Och det har ju mycket att göra med, tror jag, att jag blev vuxen. Och jag blev då mamma till min mamma när jag var 14. Jag var tvungen att försvara henne. Folk tittade konstigt på sig i affären. Jag var tvungen att ha ständig kontakt med myndigheter. Jag fick själv brottas med byråkratin i Sverige. Jag saknade någon att prata med. Jag fick aldrig chansen. Att det var ingen som frågade mig, men hur mår du egentligen? Ingen. Inte mina gymnasielärare. De hade ingen förståelse för varför mina betyg gick ner. De hade ingen förståelse för varför jag kanske kom för sent. Jag var tvungen att vara med mamma på läkarundersökningar. Alltså allting. Och hela tiden när man då är ungdom i redan liksom utsatt position på något sätt i samhället. Du ska så mycket. Nu hamnar vi kanske lite off track här, men det har ju utvecklat mitt försvar. Och jag är på god väg att blotta mitt hjärta mer än vad jag har gjort. För att jag har byggt upp en skyddsmur kring mitt hjärta. Som är av en annan karaktär. Och jag vill verkligen att det gula ljuset i min sårbarhet, det håller verkligen på att tränga igenom och krackelera. Om man jämför sig, om man ser framför sig ett rött hjärta. Runt det hjärtat finns ett svart, hårt material. Men det här materialet har nu krackelerat. Och mitt hjärta håller verkligen på att komma fram. Och eftersom jag har levt så länge med min försvarsadvokat och min åklagare och allt det här. För man måste ha jobb, man måste ha det, man ska ha det. Och sen har jag eget barn och man ska ta hand om det. Och det är så jäkla mycket ska hela tiden. Så behöver jag titta på vad vill jag. Inte så här, vem är jag, men lite liksom. Vad vill jag? Vem, liksom, hur är jag när jag är sårbar? Och bara fortsätta vara den jag är. Att det du ser, det är verkligen det du får. Och därför så tror jag att det kanske är svårt att bemöta mig ibland. För att jag har kanske en dålig dag. Och då bara, vum, säger det. Så är min försvarsadvokat där bara, pang, pang, pang. Pekar mig i hela armen. Och du ska inte. Då är det jättesvårt att ta till mig råd. Så jag önskar att min fjäril, som är sårbar här, latmask, kallar det vad du vill. Den som tar ett steg tillbaka. Som lyssnar. Som öppnar upp. Som gråter. För det har jag inte heller några problem med. Jag kan gråta i vems sällskap som helst. Det är en egenskap jag alltid har haft. Så det finns ju där. Så nu ska jag... Nu är mina vittnen på att jag kommer lova att jag kommer försöka göra mitt bästa för att bli mer sårbar.
Jag kan ju lite som en betygsättare här då säga att jag tycker jag ser en stor skillnad hos dig redan på de här sista åren som vi har jobbat mycket med oss själva, separat oftast men även tillsammans. Det är en stor skillnad och framförallt är det väl den kunskapen du har om dig själv. Vi pratar om gamla mönster ofta du och jag och du ser dem så tydligt idag. Och som du säger, mindful listening, du backar ett steg tillbaka istället för att agera på sekunden.
Mm.
Det har blivit en stor skillnad för mig och det kanske är det jag känner att du pratar om nu.
Ja, att man inte agerar på en känsla eller en reaktion som man får av en annan person kan det ju vara. Och det tror jag också är väldigt viktigt i folk som också vill vara mer sårbara. Alltså sårbarhet kan också... om man tar det då om man lever med en partner så behöver man inte, man kanske triggas väldigt snabbt. Och utan att tänka sig för så har man sagt någonting man ångrar, man har gjort någonting bara för att man går in i försvar. Och jag tror att vägen, det låter så himla klyschigt men jag har fått frågan, inte alls för så länge sedan, hur blir jag lycklig? Alltså ärligt talat så tror jag att vägen till lycka, det är att inte förlora dig själv i en situation. Det är extremt stora ord. Men det är det jag tror. Och då är det ju upp till varje individ att tänka. Hur är jag då? I den här situationen. Hur vill jag vara?
Mm.
Fredags. Ämnet går över till dig, Therese.
Ja. Nej, jag har varit så inne i det du satt och pratade om. Så jag tappar bort mig lite grann här. Men jag stolthet.
Mm.
Jag har ju en enorm stolthet i mig också. Jag brukar benämna den som riddaren.
Mm.
Eller krigaren. Och jag fick en motpart till riddaren och krigaren. För ett par år sedan jag gick en självutvecklande kurs. Och motparten blev då sjöjungfrun. För mig. Så din gula och gröna färg blev för mig krigaren och sjöjungfrun. Och återigen när du berättar det här. Vi känner varandra så länge. Men återigen så får jag nya saker som jag tycker att vi har så otroligt gemensamt. Och för mig har det ju också varit det. Jag har alltid krigat. Liksom. Det har varit min grej. jag som har stått upp för min familj, mina syskon, min mamma och min pappa, styvfar. Och även mig själv. Någonstans så har det varit en kamp i att få vara den jag är, känner jag. Sen jag var mycket liten. Jag har för det mesta stått ut. Både i utseende och attityd. Utan att liksom göra mig till, utan det är den jag har varit. Och jag är väldigt glad över att jag fortsatt att vara den jag är. Att jag alltid har varit mig själv. Även om det inte har känts så, så har jag liksom, jag har alltid kunnat vara mig själv. Men jag har fått kämpa så otroligt mycket för att vara kvar där. Och jag har haft så många tillfällen där jag har känt så här, kan inte jag bara vara som alla andra? Jag vill vara precis som alla andra, för jag orkar inte mer. Men då kommer ju, där kommer ju krigaren väl till hands. Där känner jag att där har jag behövt krigaren. För jag tänker inte låta mig styras. Jag vill vara mig själv. Samtidigt så det går ju också till en överdrift där man liksom står och krigar för ingenting i slutändan. För att man är så van vid att dra på sig den där skölden och riddarutrustningen. Så jag vet inte riktigt heller hur man slappnar av och är sårbar. Jag jobbar precis som du med det jättemycket nu, fast jag har nog inte tänkt på det. Och våga släppa in andra människor som inte dömer mig. Det är min stora rädsla. Liksom. Ska jag släppa in någon ny i mitt liv igen? Och bli dömd? Alternativt bli sårad? Det är de två. Det är det jag har i bagaget. Liksom. Det känns som att släpper jag in någon så är det antingen det. Det jag blir dömd eller så blir jag sårad. Och då har jag kommit på sista åren att alternativet är ju att jag blir ensam. Så att jag känner precis som du, jag vill framförallt bli mer sårbar, eller kunna visa mig mer sårbar. Och för min del har det ju handlat mycket om att jag kan ju prata väldigt bra, väldigt mycket öppet om mig själv. Jag kan berätta för folk precis hur jag mår, precis som du. Men jag visar det inte riktigt kroppsligen, utan jag kan säga så här, jag mår jättedåligt just nu. Och så tror jag att folk ska förstå mig. Och tänka så, ja men vad är det? Vad är det för fel? Men under tiden jag säger att jag mår väldigt dåligt så håller jag på med någonting väldigt aktivt. Eller kanske jobbar eller tränar eller ut och leker med barnen. Liksom. Så att det blir aldrig verkligt för den som lyssnar. För att jag kan inte visa det.
Mm.
Och det är någonting som har stört mig väldigt länge. Men liksom hör ingen vad jag säger. Hallå, jag mår inte bra. Och så skrattar jag lite. Jag mår inte bra. Och så leker jag lite till. Så det jobbar jag mycket med och det där är min stolthet. Jag kan prata om det, men jag har väldigt svårt att visa det. Och någonstans har det fastnat i mig det här med att kroppsspråket skulle vara, jag tror var ungefär 85% av kommunikationen mellan människor.
Mm.
Och då förstår jag ju helt plötsligt varför folk inte tar mig på allvar eller inte förstår vad jag säger. Så att, ja.
Hur, jag har en fråga då. På vilket sätt kan du då gå in i en relation utan att tappa dig själv? Du sa tidigare att då du är rädd för att bli dömd till exempel, eller att du är rädd för att bli sårad. Hur kan du gå in i en relation utan att tappa dig själv? Med risken att bli dömd eller sårad?
Ja, det är en bra fråga. Och jag vet ju inte ens om jag vill det. Gå in i en relation just nu eftersom jag är i den här processen.
Mm.
Och då, det är ju skönt i och för sig, för då är det inte på grund av rädsla, utan då är det ett medvetet val.
Mm.
Jag behöver bli klar med mig själv och förstå just den här biten. För av erfarenhet så vet jag att så länge jag inte har lagat den biten eller tagit hand om den och förstått den, så kommer jag nog inte kunna släppa in någon helt.
Nej, och då tänker jag att du har ju dig själv där då.
Ja.
Alltså, det är väl jättefint. Du har ju dig själv centrerad och trygg. Och du är på upptäcktsvärd.
Mm. Jo, men så jag är ju väldigt, jag har ju, som du vet här nu, så jag har ju varit väldigt, jag har ju längtat väldigt mycket efter tvåsamhet. Det var väldigt länge sedan jag kände tvåsamhet. Och jag har alltid identifierat mig med att jag är den typen av människa som behöver och vill ha det i mitt liv. Och det är väldigt nytt för mig att jag känner att nej, jag trivs väldigt bra med mig själv. och jag är inte redo att dela med mig av det här just nu som jag är inne i. Den här perioden är för mig och mina barn. Och det har gjort mig otroligt väl att känna så. Jag saknar ingenting av det där längre. Det är klart att jag saknar den fysiska närheten.
Ja.
Det är bara mänskligt liksom. Och det är, saknar någon att komma hem till och som frågar hur det är.
Mm.
Samtidigt som jag vet ju att jag vill inte dela med mig av allt det. Någon dag kanske det funkar, men nästa dag så tänker jag vill inte dela med mig av det här. Och då är det inte rätt heller att släppa in någon som jag stänger ute sen dagen efter. Sen kanske det är så att det finns rätt person. Ja. Också något jag inte tror på riktigt. Men ja, hoppet finns ju där.
Ja.
Nej, men som kan låta mig vara så. Och det är väl det som skulle funka i dagsläget. Ja, men den personen som kan låta mig vara så är ju den som är i så fall rätt person. Och utan det är inte jag intresserad.
Nej.
Och där, det är ju enormt skönt och tryggt att känna så.
Mm.
Och också någonting som jag lärde mig under den här kursen för självutveckling då, att jag har ju mig själv, jag är ju inte ensam. Jag är inte ensam. Även när jag är ledsen, när jag är som mest ledsen, så kan jag faktiskt trösta mig själv. Jag behöver ingen extern eller yttre person som kommer och krama mig. Jag kan faktiskt krama om mig själv.
Ja.
Och det är flummet om något, men det funkar. Ja. Och där jobbar jag jättemycket med mitt inre barn. Mitt inre barn, gud att jag säger det här, det är helt sjukt. Alltså för några år sedan, hade någon pratat med mig om det inre barnet, då hade jag backat och bara såhär, nej, det här är för flummet, liksom, rökt på eller någonting. Men när man väl tar tag i det, och jag tror att det var mitt försvar, att om någon hade pratat om inre barnet då, för mig, min barndom, gör ju fortfarande väldigt ont att tänka på. Så säger det inre barnet till mig, det skapar en rädsla som jag inte hade verktyg att ta hand om just då.
Mm.
Nu idag när jag har verkligen jobbat mycket med det, så det är nog något av det mest fantastiska jag har gjort.
Mm.
Att ta kontakt med det inre barnet och liksom vara min egen mamma, fast idag är jag vuxen. Jag var inte vuxen när jag tog hand om mig själv när jag var liten.
Nej.
Förstår jag menar? Att jag, nu är jag inne i den rollen. Jag har egna barn. Jag kan vara mamma till det barnet som behövde det då.
Mm.
Och det har läkt mig otroligt mycket.
Skulle du vilja dela med oss din orkester? Där du är dirigenten. Eller vill du spara det till någon annan gång?
Nej, men jag har haft väldigt många tydliga roller i mitt liv. Och de har ju varierat i tid då.
Mm.
Och jag vet, redan när jag var i tonåren. Jag tror jag berättade det i något avsnitt här. Att jag tror jag var 13, 7 eller 8. Så jag fick väldigt ofta höra att jag var svarta fåret. Att jag var jobbig, att jag var bråkig, att jag var stökig. Och jag ställde mig framför spegeln en dag under den här perioden och så sa jag till mig själv att imorgon ska jag vara lycklig. Från och med imorgon ska jag vara glad, lycklig och en snäll tjej.
Ja.
Och jag sa det till mig själv, jag tror det var ungefär ett halvår stod jag framför den där spegeln och sa samma sak. Jag ska vara lycklig, glad, snäll.
Mm.
Och sen började jag efter det. Så, jag är vacker, jag räcker som jag är, jag är fullt tillräcklig. Och det förändrade mig jättemycket. Men under den perioden så gick jag från rebell.
Mm.
Jag var en riktig rebell. Till en clown.
Mm.
Den skiftningen kommer jag väldigt väl ihåg. Och den där clownen har jag varit väldigt länge. Och den delen finns kvar i mig fortfarande. Rebellen är grunden till den jag är.
Mm.
Så den finns också kvar. Och sen har jag då... Rebellen utvecklades då till krigaren. Fick mera verktyg, han fick en rustning, han kan gå på hur hårt som helst. Och alldeles nyligen då så hittade jag sjöjungfrun. Och det är de fyra som jag kan identifiera mig med idag. Och acceptera är väl kanske inte rätt ord, men jag försöker väl acceptera de alla delarna. Det är väl mer att jag försöker hitta situationer att använda mig av dem. istället för att styras av dem.
Mm.
För det är liksom det är nog det målet jag har, att jag ska kunna välja, men nu vill jag vill gå in mer i sjöjungfrun då när jag kanske ska vara i en relation.
Mm.
Och våga vara där.
Krigaren har jag en fråga om. Är det så att den kör över folk och kör över dig?
Den kör mest över mig själv.
Ja.
Jag är väldigt mån om alla andra. Jag när jag ser krigaren framför mig så krigar jag alltid för någon annan. Jag står oftast längst fram i fältet. Jag är den som slåss hårdast och mest. Men de bakom mig, det är de jag vill skydda.
Mm.
Och den bilden har jag väldigt tydligt i huvudet.
Mm.
Det var någon gång som jag beskrev då under den här utbildningen att jag ser mig själv stå där på det där fältet och jag krigar och jag förlorar en arm. Jag förlorar ett ben. Jag förlorar nästa ben. Och jag står där med en arm kvar och jag fortsätter kämpa, för det finns ju folk bakom mig som behöver mig. Och den bilden är otroligt stark. Jag ser liksom, den är så klar i huvudet på mig.
Mm.
Det är en fin bild, men jag vill inte att det ska vara så längre. Ska jag kriga så ska det vara för mig själv också. Mm. Och inte bara för andra.
Kan du beskriva eller berätta en situation som du har varit med om där det har varit väldigt tydligt för dig att det är stoltheten som kommer fram och talar nu, alternativt att du har fått pratat med en stolthet? För det tänkte jag att vi kan ta lite senare också, hur man upptäcker att man faktiskt pratar med en person och man börjar tänka att nej, men det är inte personen nu, nu är det dens stolthet jag pratar med. Okej, jag lägger ner den här diskussionen. Till exempel, har du liksom har du något så här, poppar upp någon situation där du bara, ja men typ i de här situationerna använder jag stoltheten, pang. Eller sårbarheten.
Nej, senast idag så hade jag en reflektion. Och det var på jobbet och det är en liten grej. Men jag hade missuppfattat en anmälan som vi hade fått in på jobbet. Och skickat en av våra installatörer till fel ställe. Det var rätt adress men det var fel stad. Och det var en sån här grej, så här, men hur kunde jag, varför tog jag inte reda på vilken stad det var? Självklart borde det vara i Stockholm, det är här vi har våran firma.
Man antar.
Ja, men någonstans i det hela så känner jag så här, jag kunde ju faktiskt ha googlat upp adressen och sett att den fanns på flera ställen. Och direkt så dömer jag mig själv.
Mm.
Och så blir jag så här, det här kommer ju komma fram. Och då kände jag så här, men vad spelar det för roll? Är inte jag en av de människorna som också får göra misstag? Så istället då för att bara slå på mig själv, så kom min chef in på kontoret precis och jag bara, vet du vad som har hänt? Så jäkla snurrigt. Och så berättade jag hela historien. Och det var för att övervinna min stolthet. Det var verkligen för att reflektionen blev den att okej, nu går jag in i min stolthet. Jag vill att det här ska försvinna, att ingen ska få reda på det här, för det här var ju pinsamt. Till att, ja fast det är ju en lite rolig grej ändå. Jag delar med mig av den och ser vad som händer. Och vi skrattade lite båda två och sa ja, men nästa gång så vet vi att det är en annan stad.
Mm.
Så reflektionen där blev ju att jag fortfarande har en väldigt stolthet i mitt yrke. Mm. Vilket jag trodde att jag jobbade bort mer. Men den kommer, det är det där mönstret som kommer.
Mm.
Det kommer instinktivt. Det bara är där, oj nu hade jag gjort fel, nu måste jag dölja det här på något sätt och försöka släta över eller ja.
Mm. Det är väldigt fint, för att det handlar ofta om att stoltheten är ju den som krigsför, tänker jag. Men den tittar ofta på rätt eller fel. Och när vi pratar om bråk så säger jag ju oftast att det är som en krigsföring. Jag har väldigt bra strategier och så vidare och så vidare. Medan en person som min sårbarhet är, i det här fallet din sjöjungfru till exempel, är ju lite mer härlig. Den har det här giraffseendet istället, snarare för... Alltså man har helikopterperspektivet. Sjöjungfrun simmar ju med vågorna istället. Och man får inte bli för mycket, eller får bli för mycket sjöjungfru heller. För då stagnerar ju livet.
Mm.
Så det handlar ju återigen om den här balansen. Men att sjöjungfrun liksom blir ganska härlig och men det gör inte så mycket. Nej men gud, jag ringer och säger att nej men, vad knasigt det här blev. Liksom. För den handlar det inte om rätt och fel. Och då... det tänker jag också på då i livet, hur vi då kan applicera vår stolthet eller tydliggöra vår stolthet eller tydliggöra vår sårbarhet. Det är ju som sagt att fråga sig själv vem jag vill vara i varje situation. Och det är ganska ogreppbart så här när vi sitter och pratar om det. Och det kanske, jag kanske behöver gå i terapi för det, inte vet jag. Men det, så länge man tydliggör eller pratar om någonting så kommer man på saker med sig själv. Och kanske nästa gång man är på väg att göra någonting eller säga någonting i affekt. Vad händer om du gör tvärtom? Vad händer om du går in med sjöjungfrun istället och blir lite skön?
Mm.
Så det vill jag verkligen skicka med er här idag. Sårbarhet och stolthet. De är viktigt också att poängtera att båda behövs.
Mm.
Kanske inte lika mycket. De behövs olika mycket i olika situationer. Och alla är accepterade. Jag vill också förtydliga en sak. När vi pratar om det här med inre barn, så är det att man kan skildra, man talar i bild. Det är alltså det kan vara en del av ens personlighet. Och så tittar man till exempel på händelser på stan. Eller att man kör bil. Hur ofta, jag vill också skicka med en fråga. Hur ofta stöter du på en fullvuxen människa i en 7-åringsbeteende? Det finns nämligen en teori som säger att vi vuxna är oftast, vi har stannat i utvecklingen när vi är 7. Så nästa gång man blir utskälld, nästa gång man gör någonting som man inte alls tycker har gjort fel, du får skit för någonting. Titta på den personen och tänk på att okej, det är en 7-åring jag bråkar med nu. Och bara föreställ dig, för hela du kommer ju smälta och förstå att det här är ju en så banal situation. Den här personen är ju bara, den bråkar med sin 7-åring. Så kommer den här situationen bli helt annorlunda. Det är så fantastiskt.
Den där ska jag tänka ofta på. Varje gång någon säger något dumt till mig så är det bara en 7-åring.
Det är ofta så för 7-åringar. Ärligt talat så 7-åringar är den åldern, säger de, är den som agerar mest i affekt. Bam, bam, bam. Det händer någonting. Oh, det är min boll. Du är den där, du är den där. Man, det är mycket försvar. Det är mycket attack är bästa försvar eller sånt där heter det. Och det är så himla intressant. Och då, det är då jag menar att vi pratar ju med den här personens stolthet.
Mm.
Och 7-åring. Och frågar dig själv nästa gång någonting händer. Vad är det jag vill?
Mm.
Så.
Lite som du säger det här. Vad händer? Jag tänker ofta, vad händer om du gör annorlunda? Så vad händer om du gör tvärtom?
Mm.
Så tänker jag ofta så här. Jag kan gå igång ordentligt mycket på vad någon säger. Och just den här spänningen i, vad händer om jag inte agerar? Vad händer om jag backar ett steg? Vad händer med mig? Och vad händer med den som pratar? För oftast blir det en helt annan situation. Det kan vara någon man har känt i 10 års tid. Men du väljer att göra någonting annat än det du brukar.
Mm.
Det är så otroligt spännande att se. Och det är en otroligt modig grej att göra.
Mm.
Men att prova att göra det, det är otroligt häftigt.
Det är superhäftigt.
Mm.
Och då för att avsluta det här så vill jag också säga att tala i silver. Men tiga, det är guld.
Ja, kanske det.
Lite skämtsamt, för det är ett ganska tungt ämne. Men tänk på det, just i affekt.
Ja.
Tala i silver, tiga är guld.
Och i tystnaden. Det är där det händer.
Det är där det händer. Tystnaden och mellanrummet.
Det är vi helt övertygade om, både Karo och jag här. Så. Det var det för idag.
Mm.
Hoppas nu att ni kan hålla käften lite mer då.
Håll käften fredag. Nu stänger vi av det här. Ha det bra.
Ha det bra. Hej.
Hej hej. Vadå hej? Jag ska säga hej då.